Det har hänt väldigt mycket i Sverige på kort tid. Kanske att Hilde och Hassan förstår det nu när Sverigedemokraterna inte längre är underdog, tänker jag. Då ska vi prata om alkoholiserade politiker med anledning av Norge. Det där drabbar ju mig som uppvuxen med en alkoholist. Ja, vi får se.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, vi overlevde påsken så vidt og gjenoppstod til en arbeidsdag i solen. Jeg har gått til innkjøp av nødradio i påsken med sveiv og solcellepanel og USB-lader og sånt.
Med sveiv?
Sånn så du kan sveive opp batteriet med.
Den
skal jeg hente snart på posten. Så det har jeg gjort i påsken, men hvordan har dere det egentlig?
Jeg har vært med min mann i Jämtland, og han jo litt prepper så der, men jeg funderar just på om det är en sån radio som vi har.
Det vill jag tro, nu, kanske.
Tror jag nog att jag ska ge en sån i present till min man. Ja.
Mm. Hassan.
Ja, jag har haft sån en typ av radio i 2 år, tror jag, snart samt med vores övriga nödration. Men du har ju varit lite sen till liksom att uppfylla din borgerpligt, Hilde, att vara självförsynen i 3 døgn i tillfälle av en krig eller katastrof.
Jag är ju inte sen. Det var bara den nödradion jag inte hade.
Ja. Men det har ju också varit 9 april, kära vänner, som ju i hvert fall i 2 av våra nationer är en... ja, en national sørgedag. Vi har i hvert fall alle flag på halv den 9. april.
Ja, vi ved.
Ja.
Vi ser jo aldrig mere 9. april.
Ja, Kai Munk, han skrev digtet, eller strofen her. De 1000 år, så blev de væk i morgen klokken 5 af skræk.
Ja. Mm. För svenska lyssnare då som undrar nu så pratar vi om det det som ni gärna pratar om men som vi i Sverige inte så gärna pratar om. Nej, men andra världskriget och när ni blev ansatta av
det var
ja, som jag ja, som jag syns ju det där den 9 april är sån en markant dato i förhållande till Norden för man ser de 3 nordiska nationers forskellige ja, metoder til at overleve, ikke? Altså den danske samarbejdspolitik, ikke? Og den svenske neutralitet og den norske modstand. Altså, det må jo have sat sig i vores folkesjæl.
At så når vi i Finland også, som dessutom krokede arm med Tyskland på slutet der.
Ja, nemlig.
Vi har 4 vägar, har vi.
Ja, 4 veje.
De mest pragmatiske av oss.
Finnerne?
Ja, det er det.
Skulle jeg vel ikke sige.
Nej, det vil jeg heller ikke sige.
Nej.
Altså gå i krig
det
mod
Sverige,
alle.
Det er Sverige, som er mest pragmatisk her.
Ja. Eller Danmark, ikke med den der samarbejdspolitik. Altså det er pragmatik af, hvad hedder det, stort format. I stort format.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Sverigedemokraterna är verkligen inne i varmen på svensk högerside, något som vi också omtalt för någon uker sedan då partiledare i Liberalerna Simona Mohamsson gav Jimmy Åkesson en god klem under pressekonferensen de hade sammen. Sverigedemokraterna är då alltså tillsvarande FRP och Dansk Folkeparti i Norge och Danmark men med något mer bråket fortid. Nu har statsminister Ulf Kristersson kastat sig på bølgen och öppnat upp för regeringssamarbete. Kanske så han det nettopp som en möjlighet att växa med partiet de än så länge har haft många röda linjer mot. Forhandlinger, innflytelse, ministre, alt. La oss høre TV-komiker Messias Hallberg kommentere.
Påskens färg är visserligen gul, men i veckan var det dags för ännu en sån röd linje att strykas.
Moderaterna kommer att släppa in Sverigedemokraterna i en ny regering om Tidöpartierna vinner valet.
Som alla känner till har först Kristdemokraterna och därefter Liberalerna och Sverigedemokraterna tagit bort olika röda linjer mot varandra.
Jakten på de 175 mandaten fortsätter och nu välkomnar även Moderaterna SD in i en eventuell regering efter valet. Och därmed är ännu en sån röd linje utsuddad. Då kanske man undrar, vad har vi ens för röda linjer kvar?
Ja, vad finns det någon röd linjer kvar också?
Nej, det skulle jag säga att det inte gör. Jag tror ingen är förvånad över det här utan det har ju legat i korten att det här är så som Ulf Kristersson vill bygga sin nästa regering om han får möjligheten. Det jag tycker det är intressant, det är ju för våra lyssnare som inte är svenskar här, att det finns ju en idé i Norge och Danmark och Finland om att Sverige är ungefär så som ni tänker att Sverige var för 15 år sedan. Och det är ju inte Sverige längre, utan det är ett land där det har förändrats väldigt mycket, väldigt snabbt. Och det här är ju ett sånt exempel på det.
Vi kan höra vad Ulf Kristersson sa i förra uke om en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
I den regeringen kommer Sverigedemokraterna ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att det bland annat kommer handla om migration och integration.
Hassan, vad tänker du om den vändningen?
Jag syns också det är en naturlig utveckling som jag alltså sitter och väntat på måtte ske, ikke? Alltså i och med att Sverigedemokraterna är så stort ett parti och det är så stor del av den svenska befolkningen som är skeptisk eller bange eller kritisk överför invandringen och flyktingtillströmningen, så jag tänker inte att det är så sært, men jeg forstår jo og er helt enig med Åsa i, at Sverige har måttet transformere sig altså radikalt på meget kort tid. Og det jeg er spændt over, hvad der vil ske, hvis vi stadig sidder her om 5 år og kigger tilbage på den tid, ikke? Hvad det ligesom gjorde ved svenskheden, ved den svenske folkesjæl og den svenske selvoplevelse og sådan noget i tilbageblik, det glæder jeg mig til at se på. Men der, man skal måske også lige vide, at der er en forskel på Norske Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti, og så Sverigedemokraterne, fordi der er den her fortid, som gør det mere kontroversielt. Ikke? Altså den fortid, hvor man har tydelige indslag fra højre ekstremismen i partiet, ikke? Især i slutningen af 80-tallet. Mm. Er det rigtigt?
Mm, det stemmer bra. Det som blir intressant här tycker jag är två saker. Och det ena är frågan hur länge Sverigedemokraterna kan betrakta sig som outsiders om de nu har lovats plats i regeringen. Är man fortfarande ett outsiderparti då? För de har njutit lite grann av det här martyrskapet och att de är så annorlunda och annorledes. Det ena och det andra är ju att det får enorma problem för oppositionen, därför att Magdalena Andersson, om hon vill bilda regering, så måste hon bygga den regeringen på partier som inte ens vill prata med varandra. Mm. Så hon är nog ganska skakad nu, och Socialdemokraterna har ju byggt sin retorik väldigt mycket på att Jimmie Åkesson kan bli statsminister och sådana saker. Och nu har ju Sverigedemokraterna sagt att vår statsministerkandidat heter Ulf Kristersson och inget annat. Mm. Så att de rycker undan mattan liksom för oppositionen.
Men hör här på hur de snackar samman då.
Över till dig, Jimmy.
Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
Det ligger nog emellan här, och så över till dig, sant? Och så ligger det en liten, fordi Jimmie Åkesson, han har selv sagt at han også er et statsministerkandidat.
Ja, fast det er ingen riktigt av oss som har trott på, det han själv inte trott på heller. Det har han ju varit tydlig med att säga att han är ju paria och det går inte och sådär. Vad som är intressant för er kanske, det är att Ulf Kristersson efter trädde en kvinnlig moderat partiledare som hette Anna Kinberg Batra, och hon var tvungen att avgå bland annat därför att hon tyckte att Moderaterna skulle öppna upp lite mot Sverigedemokraterna, därför att hennes företrädare Fredrik Reinfeldt, som var statsminister i 8 år, han hade ju verkligen röda linjer mot Sverigedemokraterna. Mm. Så det har gått väldigt fort i det partiet, och frågan är ju vad som händer med Moderaterna. Men ja, Socialdemokraterna de är rätt svettiga nu.
Nej, jag skulle bara säga att Magdalena Andersson är ju självklart svett, och säga att i så fall kommer Ulf Kristersson att bli den svagaste statsministern någonsin, fördi man hör allerede här i det lilla klippet vi spilte att det ligger en spänning mellan de två, och den ene, alltså Jimmy Åkesson har jo en mye større velgerbase bak seg enn det Ulf Kristersson har.
Ikke mye, men de større.
Ja. Ja. Og Ebba Busch i Kristendemokraterne var ganske sur og mente at her har Ulf Kristersson solgt skinn, unnskyld, før bjørnen er skutt.
Hva tenker du, Hassan?
Ja, altså, jeg tenker, man har jo delvist gjort det i Sverige. Altså, man fandt jo ut av i Danmark, at den eneste måde, man kunne imødegå det her problem, at Dansk Folkeparti var ved å overtage fullstendig politisk, og dermed i sidste ende også magtmæssigt, det var at overtage Dansk Folkepartis politik inde i alle centerpartierne, ikke? Altså helt over i Socialdemokratiet også. Og det har man jo også delvis gjort i Sverige, men det bliver interessant at følge, hvor meget man er tvunget til, fordi det er jo klart, man vil jo føle sig tvunget til fra de her partiers side at overtage politikken for at imødegå problemet, ikke? Og det virker som om, at det er den eneste måde, man kan neutralisere truslen fra højre, ikke? Det er ved at adoptere dansk politik. I Danmark, der er Dansk Folkeparti nu i den seneste meningsmåling Danmarks største borgerlige parti. Ikke? Mm. Så der er, altså, de er bare det mest magtfulde parti ude på højrefløjen lige nu, som jeg ser det.
Men hvad tror du, du sa det der med at hvor sitter han om 5 år og tenker, hva har skjedd med folkesjelen? Hvad tror du?
Jo, men ja, altså i starten var Dansk Folkeparti jo sådan et parti, der ligesom markerede sig med sådan nogle rødternede duer og flæskesteg og dansk topmusik og sådan noget, ikke? Altså et meget sådan traditionelt, ja, hvad kan man sige, udkantsparti, som repræsenterer sådan klassisk danskhed på en måde, ikke? Da Morten Messerschmidt vandt valget nu her i år, så gik han ikke ind til dansk top, altså en eller anden gammel dansk sang. Han gik ind til Kanye West, ikke?
Ja, det er specielt.
Ja, og lige nu så ser man også, at deres pressetjeneste sad før og lavede indlæg, annoncer til aviser, ikke? Nu har de én medarbejder, der gør det. Resten laver ting på sociale medier med en helt ny form og æstetik, som er rettet mod nogle helt andre mennesker. Mm. Det er de unge mennesker med stramt slips, ikke? De veluddannede. Mm. Dem, der vil have en frisk politik og et intellektuelt fundament, man taler til i dag, ikke? Og jeg synes, det er virkelig interessant at se, hvad sådan et parti i virkeligheden handler om, når det kommer til stykket, ikke? Altså, fordi den nationalidealisme, som de besad på et tidspunkt, er jo nu trådt i baggrunden til fordel for sådan et SoMe og kommunikationsapparat, som retter sig mod magt.
Jag skulle säga att Sverigedemokraterna är det mest ideologiska av alla partierna i riksdagen, och frågan är ju om det är de som har ändrat sig eller om alla andra partier som har ändrat sig. Jag skulle säga att det är de andra partierna som har ändrat sig och gått mot sverigedemokratisk riktning, så att jag håller med dig, Hassan, i väldigt mycket av det du säger. Jag blir nyfiken här nu. Gick Messerschmidt in till Kanye West? Han är alltså, han får inte uppträda här och där på olika scener nu när han ska ut på turné, därför att han har hyllat Hitler. Men i Danmark,
ja, det är ganska speciellt.
I Danmark kan alltså en partiledare gå in till tonerna. Det är otroligt, det är så annorlunda.
Det är så annorlunda. Men det,
nej, men inte kloka Danmark.
Men det måste också vara en markering i det, att man liksom, det är ju ett, vad kan man säga, en protest mot woke, tror jeg. Eller den der form for politisk korrekthed på et globalt plan. Ikke?
Absolut, man kan jo vælge hvem som helst ud på nogen, som just er Hitler. Ja.
Det er ikke så nøje, tænker de Dansk Folkeparti.
Nej, det er ikke så noga i Danmark.
Ja. Men det skjer virkelig ting med folkesjelen i Danmark, Hassan, og det kunne vi brukt et helt program for å snakke om. Jeg får jo opp alt dette her i sosiale medier, selvfølgelig, som blir produsert både her og der. Mm. Og jeg opplever av og til at jeg er i USA. Det er veldig spesielt. Der er,
ja, på hvilken måte?
Og før har jeg jo alltid sagt at det er svenskene som tar opp i seg trender i USA, og så bare blir det liksom bare svensk umiddelbart. Men nå synes jeg absolutt alle sånne kulturkrigsgreier fra høyresiden, de dukker opp i sosiale medier fra Danmark hele tiden. Det handler om at det er kvinner som ødelegger, altså det er feminismen som har ødelagt Vesten, det handler om kvinnens plass, det handler om, og alle sånne mannespørsmål. Altså, alt sånn kulturkrigsgreier får nå en sånn dansk liten vri på seg, med akkurat sånn som du sier, med litt sånn stramme dansker. Altså, det er liksom ikke, det er ikke de der store kulemagene som med de gosselige danskene lenger. Det er en sånn veldig sånn stramhet over det. Jeg synes det er superfascinerende.
Jamen, det synes jeg, du har ret i. Og man, men det er jo ikke kun, hvad kan man sige, antifeminisme. Det er jo også antitrumpisme, for eksempel. Man nu pludselig ser ud på den ydre danske højrefløj, for eksempel via debattøren Rune Selsing, som nu markerer sig med en, altså en intens historisk gennemgang af USA's overgreb i relation til Iran specifikt, men verden generelt, som kunne have kommet fra den ydre venstrefløj i min ungdom.
Ja.
Og samtidig så har vi en partileder, Lars Bøje, som er partiformand for Borgernes Parti, det her nye, lille, marginale højrefløjsparti, der netop er kommet ind i parlamentet, som har altså tabt halvdelen af sin folketingsgruppe allerede, og nu markeret, at han har tænkt sig at hæve et formandshonorar, som er højere end nogen andre partiformand i den danske historie. Ikke? Altså, og det gør han sådan fuldstændig uden frygt for nogen som helst form for kritik eller udfordring eller noget som helst. Altså ret trumpistisk i virkeligheden. Ikke?
Kjempefascinerende følger. Dere har fremdeles ingen regjering. Det kan man slå fast.
Nej, det er rigtigt.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Påsken er selvfølgelig tiden for offerlam og syndebukker. Selveste langfredag brakte Aftenposten nyheten om at Rødt-politikeren Mimi Kristiansson hadde sendt truende meldinger til en privat person i fylla etter at denne mannen hadde kalt ham ynkelig på Messenger, eller som han selv sa på Politisk kvarter.
Ja, i den klikkingen da, så skriver jeg helt grusomme ting til han, tror jeg må banke han, skryter på meg av venner i Hells Angels som jeg ikke har, skriver andre frekke og slemme ting til han, og da ble han redd selvfølgelig, og det skjønner jeg godt, så jeg bare utrolig skamfull over hele greia. Jeg får ikke gjort om på det dessverre, men jeg må bare nok en gang be han om unnskyldning og legge meg så flat som jeg klarer, og så må andre på en måte bedømme hva konsekvenser og straff det skal få for meg. Jeg skal i alle fall ta den straffen jeg får, og den er i så fall velfortjent, for dette her var ikke bare en feil, det var galt og også slemt gjort. Altså det skammer jeg meg om.
Han sier nå at han ikke engang har tillit til seg selv en gang, men folket, de hadde tillit. Jesus hang fremdeles på korset denne fredagen sammen med røveren da Jesui Mimir fylte sosiale medier. Og Rødts leder Marie Snev Martinussen sa at hun hadde full tillit. Åsa, du har fulgt denne saken fra Sverige, har du ikke det?
Jeg blir bedrøvet da, for jeg tycker jo om Mimir Kristiansen. Jag ska också säga för transparensens skull här att jag har stött på honom, jag har suttit i paneler tillsammans med honom, vi har suttit på scen ihop. Jag känner honom inte, jag har aldrig ätit middag med honom eller så, det är inte en vän. Men jag tycker att han är en intressant politiker som vi har ingen motsvarighet i Sverige för den som lyssnar på det här och undrar vem han är. Han är något så ovanligt som en röd folkkär politiker. Han är en briljant retoriker. Han är väldigt fräck. Han är väldigt morsom. Han har humor, temperament. Han kan kastas mellan världslitteraturen och marxismen och den konkreta dagspolitiken. Så att han är ju ett unikum skulle jag säga. Men han har svåra alkoholproblem. Och han skrev för ett par år sedan en bok om sin pappa som heter Pabbi, som var en alkoholiserad journalist från Island, och den recenserade jag i tidningen Klassekampen, och den var en väldigt drabbande bok. han var helt hudlös där med Mir när han skrev om drickandet. Och väldigt, väldigt medveten om vad han själv gör. Men han skriver också att han har inte bestämt sig för om han vill sluta dricka själv. Han utesluter inte att alkoholen kommer att ta över hans liv. Och då skriver jag i min recension att det är mig fullständigt främmande att lägga mig i hur en annan människa lever sitt liv, framförallt som litteraturkritiker, men watch out innan det är för sent. För att om det går utför så går det väldigt snabbt utför. Och det här är ju det jag har varit rädd för ska hända. Att han dricker så att han gör bort sig själv på det här sättet.
Hassan.
Ja, altså det, jeg kan tydeligt fornemme, at han har retorisk talent, og han er fræk. Det er helt sikkert, det kan man læse ud af hans kommentar. Det, altså det er voldsomme ting, han har skrevet. Altså han har jo truet en borger med, at denne borger vil få bank. Ikke, ikke bare bank, men bank af HA-venner. Og det synes jeg er at gå meget, meget langt. Og jeg må sige, i Danmark har vi jo politikere, som synes at overleve hvad som helst. Men sådan nogle ting her, altså som ligesom handler om sin, som ikke sådan kan lægges ind i kategorien korruption, men som handler om adfærd og opførsel, det er måske sådan noget, som er sværere at slippe igennem med i Danmark, for ikke at sige umuligt. Ikke? Mm-hmm. At hvis du sender sms'er, som kan opfattes krænkende i en nattetime til en ung politisk interesseret pige, for eksempel, så kan det koste dig karrieren for altid i Danmark, ikke? Du kan godt, hvad hedder det, fifle med pengene og bevare din position. Det kan vi jo se. Det har vi jo tydelige eksempler på i dansk politik, men sådan noget her kan jeg ikke se, at man i Danmark ville kunne overleve.
Men det er interessant, fordi det er allikevel forskel på folk, er det helt åpenbart. Denne støtten til Mimir ble så heftig at for enkelte aviskommentatorer synes det ble både for tidlig og for voldsomt. Kjetil Alstadheim i Aftenposten og Kristian Skar i Dagsavisen var to av de. Alstadheim viste til at Fremskrittspartiet har suspendert folk for langt mindre. Kvelden før 8. mars-feiring for et par år siden så gratulerte FRP's tidligere justisminister Per-Willy Amundsen på Facebook, citat, alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake, samt tok et oppgjør med radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis, for eksempel. Og det kom selvfølgelig utfall mot innvandrere, og han forklarte det med for mye whisky, akkurat som Mimir, sa han var utsatt for personangrep. Men for FRP Sylvi Listhaug var ikke det godt nok. Han trakk seg som leder på Stortingets justitskomité, og han ble fratatt alle verv og rettigheter. I en ganske tilsvarende situasjon, og da lurer jeg på, sånn, hva er det med noen folk? Selv om det ikke er det samme med, altså Lars Løkke Rasmussen, som vi har snakket om mange ganger, denne type jovial folkelighet som virker ærlig.
Jeg måste bara säga först en kommentar till Hassan här. Ni hade ju en minister som heter Jeppe Kofod, apropå unga kvinnor, och han fick ju sitta kvar. Det var ett beteende som inte skulle vara möjligt, tror jag, i överallt. Men jag tycker att det är intressant det här, därför att var den här mannen som stressar Mimir så mycket när han är på påskferie i Spanien, det är att han anklagar Mimir och partiet Rött för att svika de svaga. Och då så säger Mimir att han kommer åt något i mig där. Han har ju en väldigt hög liksom, politisk moral och så här, ett ideologiskt samvete, Mimir. Och sen så har ju han, och det har ju han varit inne på i flera år här, att sitta i Stortinget och sitta och förhandla om budget och sådär, det gör någonting med en, därför att man får inte igenom allt som man vill få igenom. Och man blir besviken på sig själv, och så ska man fejsa det här för sina väljare och liksom försöka förklara hur svårt det är att få igenom progressiv politik. Och så hamnar han i liksom så här, samveten och dilemman med sig själv. Och så har han kritiker som hackar och pickar på honom hela tiden.
Det som jag syns är allra mest förtvilt är att jag har ju skrivit, som alla i Norge vet, en bok om mine alkoholproblemer, og det de folk ofte skriver til meg, og de skriver det uansett hva jeg legger ut, så skriver de ofte sånn, er du full nå? Er du full nå? Er du full nå? Er du full igjen nå? Er du full igjen nå? Og nå har jo jeg dessverre klikket i full og bekreftet det da, den gangen jeg var så full at jeg ikke klarte å styre meg.
Det är en bra fråga, vilka förlåter vi och vilka förlåter vi inte? Jag tror att det är den här folkligheten som både Lars Löcke har och Mimir har. Den är ganska förlåtande, men jag måste säga att jag tror ju att skulle Mimir rida ut det här så ska han ju inte tro att han kan göra det en gång till sen. Utan för att om man lyssnar på hur han försvarar sig så är det väldigt hudlöst. Han säger, jag tar vilka straff som helst, säger han. Och jag har fått så mycket käft från mina partikamrater och så vidare och så vidare. Och folk är rasande. Jag tar det straff jag får. Och han sköter nästan intervjun själv skulle jag säga. Han slår på sig hårt själv i den där intervjun. Han försöker inte slänga sig. Man kan göra det här en gång men man kan inte göra det två gånger. Och det är därför jag en gång till säger watch out. För det här kan sluta väldigt illa.
Men du vill att han ska säga att nu ska jag jobba med min alkoholism?
Ja, men det är väl klart att jag vill. Det vill jag att alla människor som dricker för mycket ska göra. För att jag är uppvuxen med en alkoholiker, jag vet ju. Mm. Jag vet ju hur man måste arbeta med det där.
Det är sjovt med, men netop med Lars Løkke Rasmussen, alltså vårs tidligere udenrigsminister och tidligere statsminister, alltså ett mangeårigt parlamentsmedlem. Om ham säger man ju också att han har ett alkoholproblem. Mm. Alltså det är liksom ett generellt statement och komiker laver sjov med det och så vidare, ikke? Og det er jo ikke bekræftet, men alligevel så ser man Lars Løkke en eller anden søndag for ikke så længe siden lægge et klip ud på Instagram, tror jeg det var, hvor han siger, jeg vil bare lige ønske alle god weekend. Mm. Og så snøvler han sig ligesom igennem en eller anden folkelig besked. Ikke? Og det, der jo sker med ham, det er, at den der besynderlige form for politisk frygtløshed, som han besidder, den kommer til at fremstå som en naivitet, altså en jovial naivitet. Det er jeg ikke sikker på, at det er nødvendigvis i alle tilfælde. Jeg tror simpelthen, det er, hvad skal man kalde det, fraværet af angst, ikke? Af en eller anden art. Men i hvert fald så gør den der naive jovialitet, gør at vi tænker, ham her kan vi godt lide. Jeg vil gerne sidde og drikke en øl med ham der. Mm. Ikke? Jeg så Lars Løkke grund her på Nørrebro lige inden valget, og han gik forbi nogle caféer. Han går simpelthen fra bord til bord og taler med alle mennesker. Mm. Og alle dem, han har talt med, de sidder og smiler efterfølgende, fordi de føler virkelig, de er blevet talt til. Ja. Og det tror jeg er hans evne. Og så skete der også noget bemærkelsesværdigt her der er jo regeringsforhandlinger i gang i Danmark, ikke? Og da Lars Løkke skulle op til sine forhandlinger med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, så sad han fast i elevatoren op til statsministeriet. Og det siger for mig alt om denne her mand, ikke? Han sidder fast i elevatoren op til statsministeriet, punktum.
Ja, det är en genial bild verkligen. Men jag funderar också, finns det något manligt och kvinnligt i det här? Jag brukar inte dra det där kortet, könskortet och genuskortet som ni vet. Mm. Det gör ju ingen av oss men, i den här konstellationen. Men är det så att vi ändå har någon större förståelse för alkoholiserade män än alkoholiserade kvinnor? Det är
helt
mycket, mycket mer skamligt för en kvinna att vara alkoholist än för en man. Och vi är vana med män som dricker för mycket. De blir en särskild typ och då blir vi också särskilda typer i förhållande till dem. Så, och det gör ju också då att vi kanske inte ställer de krav som behövs faktiskt. Mm. Han är ung med Mir också. Alltså det är...
Så ung är han ju inte längre.
Ja, det tycker jag. Han är yngre än
han är yngre än dig.
Ja, om jag är väl ung då.
Men de fallen, när de fallen kommer, så kan de bli våldsamma. Och selv om det verkar nå som att han har fått extremt mycket stötte, så säger han ju också selv att han har inte lust att sitta på Stortinget ut perioden. i øyeblikket så har han ikke heller lyst til det. Han har ikke tillit heller til seg selv. Men det jo noe ekstremt befriende i at han sier det høyt, og jeg tror det som også slår inn at det alt for få politikere som virker ærlig ut i kommunikasjonen. Vi tørster et noen som kjennes som mennesker.
Ja, jo, samtidig når politikers menneskelighet skinner igjennom, så går vi jo hårdt til angreb på den, ikke?
Ja.
Så man skal både være menneskelig, og så skal man være robust af en anden verden, som jo nærmest er et umenneskeligt krav at stille. Ja. Ikke? Så jeg synes måske også, at vi har de politikere, vi fortjener.
Men jeg blir jo også samtidig litt... Altså han säger så här, Mimir säger så här, jag ska tåla vad som helst. Som den maktperson jag är och folkhetsledamot så ska jag inte vara så lättkränkt. Jag ska tåla vad som helst, man ska få säga vad som helst. Även om det är arbetsamt, och han har också som idé om att han ska försöka svara alla. Så han måste ju ägna väldigt många timmar åt det. Vad han nu säger då, precis Hilde som du är inne på, då, att han kanske lämnar politiken. Och det blir ju också... Det har ju inte bara att göra med att han har gjort någonting dumt här nu, utan att han faktiskt misstror politikens möjligheter. Och där ligger det ju något större, skulle jag säga, som jag tycker är väldigt ledsamt att höra. Därför att vi måste ju ändå tro på politiken. Det betyder ju inte att jag menar att alla som är politiker måste hålla i, för jag förstår att det är väldigt, väldigt arbetsamt. Man får ju en inblick i hur det är att sitta i Stortinget. Eller parlamentet, med den här historien. Men tänk om alla ger upp och slutar tro på eller på politikens möjligheter. Det är farligt.
Alltså. Nej, jag satt och så på ett kommentarfält om Jens Stoltenberg här i påsken. Han la bara upp en helt enkel besked. Och det handlade om NATO, och det visade tillbaka till hans tidigare liv. Han var på ski. Og det er forakten som bobler opp, altså, i absolutt alle kommentarfelt som handler om Arbeiderpartiet nå. Jeg hadde ikke orket en dag å være Arbeiderpartipolitiker.
Man håner jo honom når han har blivit bestefar, så får han hånfulla kommentarer på sosiale medier. Altså, hvem orker med det? Det forstår jeg ikke.
Ja, og det er jo relevant at spørge om, ikke? Fordi hvem orker det? Er det kun en bestemt type mennesker, eller er det mennesker, der har gennemgået en bestemt type træning, eller hvad er det ligesom? Altså, efter vores valg her, ikke det seneste valg, så har vi fået det ind, som man på dansk med et gammelt begreb vil kalde luder og lommetyve. Altså, vi har fået mennesker ind, som ikke tilhører et veluddannet midtersegment i nogle af partierne. Mm. Og flere af dem er jo allerede blevet kasseret nu, ikke engang nødvendigvis, fordi de selv har begået kriminalitet, men fordi de har været kæreste med en kriminel, eller sådan noget, ikke? Og vi filtrerer jo på en eller anden vis politikerne, sådan så vi får nogle mennesker til sidst på bundlinjen, som virkelig trives og fungerer i en bestemt tilstand. Og det synes jeg på en måde er deprimerende, altså...
Vem skulle klara av det där utan att dricka alkohol?
Jag satt där nämligen tillbaka där.
Inte jag, tror jag.
Hiss och diss. Det är på tid med ukens hiss och diss, Hassan. Vad har du på hjärtat?
Jo, alltså, ja, det kan man säga. Alltså, min hiss går till två danske musiske kunstnere från hver sin fløj. Troels Trier fra den yderste venstrefløj, og Johnny Reimer fra det, man vil kalde det borgerlige Danmark, dansk topsanger. Jeg hisser dem, fordi de var illustrerende for den kulturelle splittelse, jeg voksede op i. Og så disser jeg dem også, eller jeg disser i hvert fald det faktum, at de begge to i denne uge er døde. Og du, Åsa?
Ja, vi har ju pratat om det förut här i podden, men en av Sveriges största rättsskandaler är ju mordet på Katrin da Costa och hur två läkare på inga bevis alls dömdes för att ha styckat hennes kropp. Och de blev av med sina läkarlegitimationer och fick sina liv förstörda. Och så förra året då kom det på SVT en dokumentär som gav de här männen upprättelse. Och den här veckan så kom ett sista avsnitt om vägen till en statlig ursäkt och ett statligt skadestånd som bara regeringen kan ge. Så jag säger, kom igen justitieminister Gunnar Strömmer, fram med checkblocket. Veckans diss, den går till svenska kronprinsessan Victoria som utbildar sig till officer. Och nu har hon lärt sig att gräva ner minor. Det här är någonting som Försvarsmakten har spridit bilder på. En leende kronprinsessa med en mina i handen. Och i och med det här menar jag då så har Försvarsmakten kidnappat kronprinsessan att bli poster girl för en väldigt kontroversiell politisk fråga, nämligen om Sverige ska lämna Ottawa-fördraget som förbjuder minor som vapen. Så kom aldrig att säga att kungahuset saknar makt. Du då, Hilde?
Min hiss, den går till det faktum att för första gången har politiet utvist en utenlandsk borger från Norge utan att vedkommande är dömt i en norsk domstol. Bakgrunden är en ny instruks från Justis- och beredskapsdepartementet som kom nu i januari som ger alltså handlingsrum till att utvisa utenlandska statsborgare som inte är dömt men som värderas som extraordinär kriminalitetstrussel på grund av tillknytning till kriminella nätverk. Den typ av handling må till. Min diss den går till att ingen av F-16 kampflyene som Norge har gitt til Ukraina var i flydyktig stand, viste det seg. 2,5 år etter at regjeringen donerte kampfly til Ukraina, så står de fortsatt på et flyverksted i Belgia. Fordi vi ga dem ikke med vedlikehold. Rett og slett.
Hiss og diss.
Vi håller oss med röda linjer idag. Det är inte så enkelt för tiden att veta hur den gränsen går. Nej. Svenske Liv Strömqvists böcker blir nu stoppa i Ryssland heter det. Och vem är Liv Strömqvist också?
Liv Strömqvist är serietecknare, dramatiker. Och hon har haft enorma framgångar med sina tecknade serier där hon tar sig an alla möjliga olika frågor. Mm. Och hon är, ja, hur ska jag förklara det? Väldigt mycket som har att göra med alla människors lika värde och normkreativt. Om jag säger det så låter det väldigt woke och väldigt tråkigt. Det är det inte.
Hon är ganska vittig.
Hon är fruktansvärt intelligent och kul. Hon är göj. Smart och det är absolut inte svart eller vitt det hon gör, även om hon tecknar svart och vitt. Ja, hon har blivit stoppad i Ryssland då därför att, och hennes förlag för att de tycker att det här är HBTQ-propaganda. Vi kan vara förvånad, men ändå, det gör ju ont när man ser allt sånt här, tycker jag.
Hur känner sig dum, sen? För det som har skett här är att förlaget måste närmast plocka ner hennes titlar. Och så var det då en liten bokhandel där det stod en av hennes böcker som heter Kunskapens frukt. På forsiden av denne boken så er det ansiktet til to kvinner. Det kan se ut som at de er i ferd med å gi hverandre et kyss. Det var nok.
Det var nok. Altså, jeg måste säga, jeg har jo vært i Moskva på bögklubb, eller klubb for homofiler som de sier på norska. Det er flere år siden, men det var veldig spesielt. Altså, man gikk inn i en helt vanlig kebabrestaurant. Med stora lyser i taket, det såg väldigt otrevligt ut. Men sen bak, det fanns ett draperi och sen en brant trappa som man gick ner. Och där var det rajtan tajtan, verkligen. Och där var det så här, rätten att älska vem man vill. Det här är några år sedan sist, jag vet att den är stängd. Det fanns en annan klubb för homosexuella förut, den är också stängd. Så att det är ju, det är väldigt ledsamt det här, väldigt ledsamt det.
Ja. Men det är så vilt alltså att ta ett vilket som helst produkt i det här tillfället. Alltså en forside hvor två kvinnor ser ut som om de måske ska till att kysse och så kategorisera det som propaganda alltså på sexualitetsområdet. Det är vilt, ikke? Alltså det är vilt. Det är det.
Men hvor går den grensen? For det er ikke, det er også tilfelle her nå at 26 år etter premiere av en dansk film,
som heter så mye som, hva heter den filmen? Og
Blinkende lykter.
Blinkende lykter. Ja. Så blir den norm av sensur i Sverige.
Ja. Ja, det
er en... Det var litt overraskende for meg.
Ja, det her, det en, altså en dansk filmklassiker, en komedie af Anders Thomas Jensen, med blandt andre Mads Mikkelsen, som alle jo kender efterhånden, og Sofie Gråbøl, som får et knytnæveslag lige i ansigtet. Og det er nu blevet fjernet af den svenske statslige filmcensur. Altså, den pågældende scene stemmer ganske enkelt ikke overens med, hvad vi i 2026 kan og skal acceptere, siger den svenske filmcensur.
Ni har ikke fattet, at det er et 1. april-skämt.
Er det?
Det er et 1. april-skämt. Vi har ingen statlig filmcensur i Sverige.
Nej.
Ni har gått på
ett
1. april-skämt. Ja.
Men er det rigtigt? Ja. Nej, fantastisk.
Ja, men kolla när det publicerades. Och jag tänkte så här, ska jag varsko er i för ska säga som det är, att det här är faktiskt ett 1 april.
Men jag tänkte, med den nya stämningen i Sverige, så vill det detta vara helt fantastisk.
Ja, men prøv här, jag hoppade i med bägge ben. Ja. Bare vent till 1. april 2027, Åsa.
Men då förstod jag att ni också har aprilskämt hos er. Det är inte bara något svenskt, utan jokes.
Det har vi tänkt om, ja.
Är det någon som håller på med det längre?
Med april? Ja, det
har du gått, gick du på flera och sånt?
Helt säkert, ja.
Jag har gått på ett. Våra grannar i Jämtland, de la ut i våran chatt där i den här byn. De vill kommersialisera gädd, att man ska få simma med gäddor, ni vet, såna här stora fiskar.
Och det tänkte du, det hade du.
Och det var väldigt väl utfört och jättefint gjort var det. Och det gick jag på rätt upp och ner och tänkte, gud vad bra att vi får turister i den här lilla sömniga delen.
Men alltså, det är ju de tänkliga och de otänkliga 1. april, vad heter det, jokes, ikke? Och det vil jeg sige er skillelinjen mellem dem, jeg går på, og dem, jeg ikke går på. Altså, er det utænkeligt eller tænkeligt? Og denne her med den svenske filmcensur var åbenbart for mig tænkelig.
Ja. Men det siger ganske mange, det siger ganske mye, at nå for tiden så er det faktisk ganske vanskeligt at vite, hva som er ekte og hva som ikke er ekte. Altså, hver dag er jo en eller annen form for 1. april.
Ja, absolut.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Har du været på svenskehandel i påsken, Hassan?
Nej, det har jeg ikke. Men det burde jeg have gjort, fordi i Sverige har man jo reduceret momsen. Og det har man ikke gjort i Danmark. Og lige nu, der frygter den danske industri, altså de danske købmænd, at miste en hel masse kunder på grund af den halverede fødevaremoms i Sverige. Og der er åbenbart en slags folkebevægelse hen over bro og sund for at købe billigt ind i Sverige.
Men ikke så mange danskere, som det er nordmænd, for danskerne rejser fremdeles til Tyskland. Først og fremst, men svenskehandelen kommer op igen. Men nordmenn, de rejser på svenskehandel, og på kjærtorsdag så hørte vi denne nyheten.
Systembolaget i Strømstad kommer hålla stängt på skärtorsdagen i år. Detta efter ett önskemål från polisen och Strömstads kommun. Avsikten är att minska risken för fylla och ordningsstörningar i staden när många av norrmän enligt tradition brukar vallfärda till Strömstad under den så kallade rännaredagen.
De stängde rätt och slett systembolaget för de inte ville ha fulla norrmän också. Vad är detta?
Ja, det är fulla norrmän som skämmer ut sig.
Men vet du... Vet du hvor mye nordmenn handler for i Sverige?
Nej, men jättemycket, men inte tillräckligt då ändå för att vi inte ska kunna stänga när ni kommer. Så.
Ja, vad tänker du om nordmenn som valfarter till Sverige?
Alltså jag vet bara att jag en gång blev, när jag var 19 år, så blev jag utkastad från en restaurang i Oslo utan att jag knappt hade druckit. Så jag tycker så här, det är payback time, tänker jag. Vi kan kasta ut det.
Men hur mycket tror dere att norrmän handlar för i Sverige i 2025?
Åh gud, vad svårt.
11,3 miljarder kronor.
Va?
Handlar norrmän för i Sverige? Ja. 2025, alltså dagligvaror.
Mm-hmm.
Men det är alkohol, eller hur? Alltså det är ju...
Nej, det är inte bara alkohol. Nej, det är. Men och nu kom det en sak, alltså en ting är matmomsen som dere har kuttet, men i tillegg så är vi utanför EU. Och Nettavisen hade en sak nu som säger att mens en agurk, gurka kostar runt 9 kronor i Sverige, så kostar den 28 kronor i Norge.
Mm. Alltså det är ganska svårt att hitta en gurka för 9 kronor. Eller ja, det kanske inte är fri. Den är dyrare i Stockholm. Men ja, visst. Nej, men det är dyrt i Norge. Det är jättedyrt i Norge. För
svenskar.
Det är svenskar.
Sinnssykt för en agurk. Alltså 28 kronor för en agurk.
Mm-hmm.
Ja. Altså, jeg må sige, når vi nu har vi også talt om alkoholrejser, ikke? Altså, jeg synes det er vildt, fordi altså en økologisk agurk i Danmark koster måske mellem 12 og 15 kroner, ikke? Det køber jeg en gang om dagen. Så bemærker jeg jo også, hvis jeg af og til køber en øl, at en øl kan man få for 3,5 kroner plus pant. Hvis man er villig til at købe nogle lidt alternative mærker. Altså, alkohol er så ekstremt billigt i Danmark. Altså, en flaske billig snaps kan du få for 60 kroner. Det er jo 4 liter mælk. Ikke? Altså, jeg synes, det er vildt, at sådan noget som kaffe og chokolade nu momsfritages i Danmark, mens vi skal kæmpe med de her gode, sunde, nødvendige råvarers ekstremt høje priser.
Norsken, svensken og dansken.
Svensk Josefin våkner op en dag og snakker norsk her.
Jeg satt i bilen med mannen min, og jeg spørger, hvis han kunne ta ned vinduet. Og jeg visste jo akkurat, hvad jeg mener, men at jeg da fik det ordet, det var helt nytt.
Det jeg lægger mærke til her er, at hun snakker nynorsk til og med. Hun siger ikke, hun siger jeg. Hej, Josefin, vil jeg sige.
Men det har ju ett namn, det här syndromet. Det är 100 personer om året som vaknar i världen som vaknar upp och plötsligt pratar ett annat språk. Va? Jag kommer inte ihåg vad syndromet heter.
Foreign accent syndrome.
Foreign accent syndrome. Ja, fascinerande. Men vad tycker du, Hilde? Du tycker att hon snackar nynorsk ganska gott då, eller?
Nej, hon snackar som en, alltså hvis jag ska vara helt direkt, så snackar hon som en invandrare som har bott i Bergen en period.
Ja, ja.
Alltså så hon har en liten, hon bryter, men har de grundläggande jag och inte och vindu som ett utgångspunkt här då.
Okej, okay, nu blir det komplicerat. Så hon talar svensk med nynorsk accent som har en främmande accent.
Ja.
Okej.
Okay. Det vill jag säga. Nu hörs ut som att det hörs ut som en som har kommit till Bergen då för ja, 15 år sedan. Och har norsk i utgångspunkten men bryter med någon andra accenter.
Jag vet ju ingenting om det här syndromet, men jag tänker så här, vill man vara någon annan? Är det någon form av flykt? Mm. Alltså man stannar ändå kvar i sitt liv, men man flyr in i någonting annat, eller?
Det var det ju en amerikanare, Michael Boatwright, som i 2013, han mistade hukommelsen och vaknade upp till sykepleiere som inte förstod han. Han hade totalt glömt morsmålet och snackade bara svensk, hör här.
Jag skakade som jag hade en sån epilepsianfall typ, men det var ingen, men jag skakade så i helvete. Och jag visste inte var jag var, vem jag var, och sen plötsligt kom någon sköterska eller någon fråga, vem är du? Så, vad säger du? Jag förstår inte vad du säger.
Det var ju korrekt svenska det där. Men den här mannen har väl bott i Sverige för länge sedan, va?
80- och 90-talet så bodde han i Sverige. Men han, du spurte om det där med om en ändrar karaktär, för han, i alla fall ifølge denne saken jag läste i VG, som är en gammal sak, så flyttade han till Sverige för att finna sig själv efterpå.
Mm-hmm.
Okay. Han, ja, han må også have følt sig mere hjemme i Sverige, kan man sige.
Ja,
hvis
men
han
det
ikke taler engelsk, men svensk.
Men Hassan, så här då, om du skulle hamna i koma och vakna upp, svara ärligt eller inte, skulle du helst snacka norska eller svenska när du vaknar upp? Eller kanske finlandssvenska?
Jamen, alltså, eller finsk kunne det väl också vara.
Ja.
Jamen, du vad heter det, ställer ett irriterande spørgsmål, fordi jag vill helst tala svensk.
Va?
Ja.
För att jag, sorry Hilde, men jag skulle också faktiskt välja danska, för jag tycker att det är både sexigt och stenhårt på samma gång. Alltså det har ju något väldigt speciellt, danskan. Men finlandssvenska, det tycker jag är å andra sidan väldigt vackert. Det är väldigt melodiskt. Det är som
det
norska.
Det jag vill ha gjort, det vill jag ha snackat.
Mm. Mm. Det skulle passa
jag vill
inte
få makt
bra,
med det på en eller annan måte. Alltså jag förstår ju att både svenskar och danskar har mycket mer av en sån slags ja, jag vet inte, maktbas över norrmän då i alla fall, så jag väljer ju på ett vis en annan minoritet då. Men det ligger ju mitt nynorske hjärta närmast, självklart, att vara en svensk-finsk minoritet.
Mm, just ja. Mm. Just ja.
Men det är ju intressant detta med att vi hela tiden liksom har drivit över dessa gränserna och de röda linjerna och kryssar gränserna. Och jag måste ju sätta mig ner, Hassan, och se Troels Triers film om att vara dansk främmedarbetare i Sverige på 70-talet.
Ja, det är inte hans film, men han har lagt musik till den.
Han har lagt musik till den filmen.
Ja.
Och den filmen är nog det mest fascinerande jag har sett på väldigt länge. Och den finns ute på internet, så det går an att söka den upp. Dansk främmedarbetare efter ett år i Sverige. Och den är en halv timme. Och när man ser den filmen, detta är dansker som rätt och slett måtte til Sverige på 70-tallet for å jobbe i metallindustrien og smelteverk.
I begyndelsen var det svært. Nu går det nu, og det er også selvfølgelig også fordi de svenskere, man jobber sammen med, de kender en tilstrækkeligt meget og taler langsomt og så videre. Så går det.
Det er klart at når man kommer ny så der, er det jo veldig spændende i början. Och alla försöker vara med och bli god vän. Men efter ett tag när man ser att man inte kan göra sig riktigt bra förstådd, så tröttnar ju barn. Och sen har Johnny varit ganska ensam ett tag här i vår. Och en del av hösten också.
Och när man hör de snacka där, så är det som att det var som att det skulle vara pakistanska främmedarbetare som kom till Sverige för att jobba. Man talar om ghettoer, man talar om denna tenåringsgutten, drängen som blir mobbad på skolan för han inte förstår. Man talar om integrering. Alltså det är helt som att flytta en vilken som helst invandrardebatt.
Ja, men det er så vildt. Altså, det er så vildt ligesom at opleve, hvilket kulturschok det har været for en dansk at flytte til Sverige. Hvor stigmatiseret man har været, og hvor svært forståeligt den svenske kultur også har fremstået for en dansk, fremmed arbejder. For eksempel så fatter man ikke, at en kranfører kan være kvinde.
Nej.
Men fatta hur det är med alla som har kommit hit i Sverige från länder som är ännu längre bort än Danmark. Hur de uppfattar det här.
Det är ju helt detsamma. Alltså jag vill bara verkligen anbefala folk om att söka upp den filmen och sätta av en halvtimme.
Säg vad den heter en gång till så att våra lyssnare hänger med.
Filmen heter Dansk främmedarbetare efter ett år i Sverige. Och den ligger alltså ute på det danske filminstitutet och man kan bara öppna och se den där.
Mm.
Det blir sista ord för oss i ukens norsken, svensken och dansken.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, NRK, SR, VGTV og Danmark på film.